Hej och välkomna till NBA-podden. Jag är Jesper Karlsson och med mig som vanligt Niklas Hobratt. Vi sitter här tisdag kväll efter en veckas uppehåll. Och ja, Niklas, jag vet inte riktigt varför vi har haft en veckas uppehåll. Ren lathet kanske, eller?
Ja, det är många anledningar men ingen vettig kanske.
Vi skiljer på studier helt enkelt, tycker jag.
Ja, det var mycket. Oj, 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 så mycket det var.
Oj, 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 så mycket. Nej, jag vet inte varför. Men nu är vi tillbaka i alla fall här efter en veckas uppehåll. Och börja prata om, jag hittade en artikel här som kom ut ganska nyligen. Det är att fans av New York Knicks har startat en hemsida som heter knicksforsale.com. Och det de vill göra är att samla ihop $20,000 som ska få ihop då, genom donationer. Och på så sätt sätta upp en billboard på en gata i New York som det ska stå Knicks for sale. Och ja, de verkar vara lite sura fansen i New York. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på hur det går för laget just nu.
Nej, de är sämst i NBA för tillfället. De har ett rekord på 10-42. Och då är man alltså sämre än lag som typ Philadelphia som såg så där ut i början, kan man ju säga. Så att, ja, det är väl kanske på tiden att att supporterna börjar bli lite, eller visa sitt missnöje kanske.
Ja, det var väl ägaren James Dolan hade skickat ett e-mail till någon fan här som sa att om man hade klagat på Nick så att det går inte så bra för dem. Och den han skrivit i mail till fan att ja, men då kan de gå och börja heja på Brooklyn istället, Brooklyn Nets istället. Så ja, lite surigt där i New York. Men de har ju till nästa säsong, så har de ju ändå för en gångs skull nu. De har ett first round pick som ser ut att vara ganska högt. Kanske kan plocka in Jahlil Okafor eller någon. Och de har även runt $30 miljoner i cap space. Nu tror inte jag att de riktigt kommer att kunna locka till sig någon storstjärna. Med tanke på ja, laget i sig då. Det går inte så bra. Men samtidigt, det är New York, så att folk vill komma till kanske de stora städerna. Och så det finns, ser ändå ut som det finns en liten framtid för New York.
Ja, de här mindre lagen på de mindre orterna, även fast de kan ha ett vettigt lag, så de kan ju ha, de har ju inte den här big city, den här dragningskraften som New York har. Det är liksom ett center för mycket. Och sen att spela i Madison Square Garden, Det är ju inte alla som får uppleva. Ha det som är hemmaplan, det är nog ganska många som vill ha. Så att det lockar nog både det ena och det andra.
Sen, ja, förlåt.
Ja, och sen Carmelo Anthony, lite svårt att veta vad man har den just nu. Men man har ju, det finns ju lite ledning där i alla fall, som är nyinplockad, som man borde kunna sätta lite förhoppningar till i alla fall.
Ja, de betalar ju Phil Jackson $12 miljoner om året. Så att tycker att han då borde lyckas med någonting. Och han har ju, i och för sig, han har ju tradat bort här lite spelare här. Och Jerry Smiths kontrakt till exempel och så. Han har ju öppnat upp lite grann i alla fall för framtiden. Och Carmelo Anthony, en av anledningarna till att han valde just att stanna i New York var ju för att han hade mycket affärer just som var i New York. Och riskerade att tappa en del pengar helt enkelt. Sen fick han som sagt under $24 miljoner över 5 år för att han stannade i New York Knicks istället för 4 år och $70 miljoner som han skulle få i Chicago. Så att förståeligt på båda planen där. Men ja, finns en liten framtid för Knicks i alla fall. Just nu ser det mörkt ut, men få ett högt draft pick, ha en del cap, så vi ska hoppa på att Phil Jackson trollar lite, så kan det nog lösa sig inom några år för New York Knicks i alla fall. Den andra stor nyhet, kanske den största nyheten den senaste veckan, är att Blake Griffin har blivit tvingad att operera sin armbåge på grund av en infektion i armbågen. Fråga mig inte hur man opererar bort en infektion i en armbåge. Jag har ingen aning hur det funkar. Men vi har ju sett tidigare att vi la upp en bild på Twitter, var det, jag vet inte om det var i början på säsongen eller början på förra säsongen till och med, en bild på hur otroligt stor Blake Griffins armbåge var. Och han har ju blivit tvungen att dränera den regelbundet då, någon gång i månaden och sånt. För att just det har varit något fel på den. Men nu har det alltså blivit så illa att han måste operera den. Och han kommer vara borta minst 3 veckor. Mellan 3 till 6 veckor kommer han borta. kommer han vara borta. Och det är ju ganska lägligt med tanke på att det är ett All-Star break som är en vecka nu. Men samtidigt så är det här, ja, det här, otroligt hårt slag mot Los Angeles Clippers.
Blake Griffin är inte allt, men betyder ju otroligt mycket. Och man saknar lite ersättare för han. Man har ju plockat in Spencer Haas som har spelat tillsammans med DeAndre Jordan, men det är inte riktigt samma sak, och det finns ju tyvärr inte så mycket som kommer bakom. Big Baby Davis, som är liksom den big mannen som nummer tre just nu när Blake Griffin är borta. Sen har man ju en Ekpudo på bänken, men han har ju inte fått se många minuter de senaste månaderna.
Nej. Och jag kollar bara hur det har inte gått så bra för Los Angeles Clippers de här matcherna som de har saknat Blake Griffin. De har väl i och för sig mött väldigt hårt motstånd. De har mött både Cleveland och Oklahoma. Han var med mot Cleveland, kommer jag nu på. Men de förlorade mot Oklahoma. Och den matchen, det var inte riktigt nära i den matchen. Det var första matchen då som Blake Griffin var borta. Och ja, nej, han betyder så otroligt mycket. Som du säger, ingen djup i frontkorten riktigt. Överhuvudtaget så är har de ganska dåligt djup den här säsongen i laget. Glenn Davis har ju varit lite skadad. J.J. Redick har varit skadad på grund av ryggproblem. Och ja, de har ju en match på onsdag här mot Houston. Deras sista match på den här Grammy Trip. Alltså 8 raka bortamatcher. Så är den sista nu på onsdag mot Houston. Och det börjar tajta till sig lite nu i West. För att man trodde Clippers, men de har hyfsat bra. De har ändå ett litet säkerhetsavstånd ner till San Antonio. Men det skiljer bara en halv match mellan Clippers och San Antonio på 6:e-7:e platsen. Och skulle nu Los Angeles Clippers droppa ner till en 7:e plats, ja, då kommer man troligtvis möta Memphis i första rundan. Och det känns lite så att ja, man möter vad som helst utan Golden State och Memphis, med tanke på, ja, det känns som de två lagen är de bästa i West.
Ja, det är de ju, i alla fall om man tittar på konferensen. Golden State ligger etta, Memphis är 3,5 match bakom. Sen är det ju faktiskt ett hopp. Sen ligger Houston, Portland, Dallas, Clippers och San Antonio inom 3,5 match. Så att det är ett litet getingbo däremellan. Men Golden State vill man absolut inte möta. Memphis är alltid jobbiga i slutspel. Fruktansvärt jobb att möta i slutspel. Så att ja, Clippers får inte tappa mark här. De har ju lite tuffa matcher nu efter All-Star-breaket också. Så att vi som Clippers-fan får väl bara hoppas på att Blake Griffin kommer tillbaka så fort som möjligt. För att det kan behövas ifall några av de andra lagen här omkring sätter fart lite. Det är ingen av lagen direkt från plats 3 till 7 som har haft någon så här jätteform på senaste tiden, utan alla spelar ganska jämnt. Ingen som har dragit ifrån riktigt, så att vi får väl hoppas att det kan hålla sig så fortfarande.
Ja, för att de möter som sagt Houston på onsdag, sen efter All-Star-breaket så möter de San Antonio, Sacramento, Memphis, Houston, Memphis, Chicago. Och sen möter de Minnesota, sen möter de Portland, Golden State. Så att slutet på februari, början av mars ser väldigt tufft ut för Clippers. Och ja, givetvis kommer ju samtidigt då som Blake Griffin blir skadad här nu, tvingat operation. Och ja, det ser tufft ut. Jag tror inte att de kommer inte droppa så långt att de missar slutspelet. Det tror jag absolut inte. Men att droppa ner till 7:e plats och hamna ett par matcher bakom San Antonio, det tror jag inte, tyvärr, inte alls är någon omöjlighet.
Nej, långt ifrån. Hade man bara man tittat på det här schemat innan och man hade räknat med Blake Griffin, så hade man tyckt det var tufft då. Men nu känns det ju, vissa matcher känns helt omöjliga. Jag har ju svårt att se hur fan man ska kunna slå Golden State och Memphis med den uppställningen de har haft på senare tid. Och hur så de har spelat. Så att ja, det kan bli väldigt tufft. Men som sagt, missa slutspel, det är så långt borde det inte sjunka. Så länge ska han inte vara borta.
Nej, och de mötte ju Dallas igår. Och hade en del tur i början. Tyson Chandler blev skadad efter 39 sekunder. Och Monta Ellis blev skadad inom fyra första minuter av matchen. Så att de tappade både Tyson Chandler och Monta Ellis väldigt tidigt. Sen hade man Rayan Rondo skadad sen tidigare också. Så att de hade förlorat tre starters väldigt tidigt där i matchen. Och ja, Clippers vann till slut ganska komfortabelt. Och DeAndre Jordan hade en monstermatch. Han hade 22 poäng och 27 returer. Vilket, ja, det visade väl att Dallas saknade Tyson Chandler en hel del.
Ja, hade väl inte riktigt samma personal att sätta in och försöka hindra DeAndre Jordan från att bara vara ett allmänt monster under korgen. 27 returer, det är ganska mycket. Även fast man har många, många returer per match, är det här fortfarande liksom typ nästan dubbelt så mycket mot vad han brukar göra. Så att, ja, det var ju kul att se. Och gör 22 poäng, det är inte varje vecka han gör det heller. Det ska man ju påpeka.
Nej, det var verkligen att de hade ingen att stoppa honom inside. De fick sätta Dirk Nowitzki mot honom ett tag inside. Sen hade de även Dwight Powell, Greg Smith. Men DeAndre Jordan var för stor, för stark och för atletisk för dem helt enkelt. Rick Carlisle sa efter matchen, det såg ut som det var Will Chamberlain spelade ute där. När han var i sin prime. Att han plockade allt som var i närheten. Och det var verkligen så på... Det kändes som det efter ett tag där. Då, ja, det spelade ingen roll om Clippers missade skotten. De hade ändå DeAndre Jordan där som plockade returerna. Jag tror han tog, 11 eller 12 offensiva returer. Så att det var, nej, mycket second chance points. Och ja, nej, det var ju det. De riktade fortfarande inte upp några plays för DeAndre Jordan. Just för att han är så pass begränsad offensivt. Han, ja, han gör det och dunkar. Och han gör det väldigt bra. Men som sagt, även fast nu Blake Griffin är borta så drar de inte upp några plays för honom egentligen. Det involverade mycket pick and rolls och så. Och de spelade även en del small ball. Alltså satte in Matt Barnes som power forward ett tag. Eftersom ja, Dallas saknade också en del i sin frontcourt. Så de gick också med en mindre lineup. Och ja, visst som sagt, det funkade på Dallas. För de hade också problem med frontcourten. Men möter man Memphis eller något liknande, det går inte att sätta in Matt Barnes mot Zach Randolph. Det kommer att bli... Det går inte helt enkelt.
Det är en mismatch som heter duga i så fall. I den här Dallas-matchen så det kan väl vara så här första riktiga tecknet på att Dallas saknade Brandon Wright. Det känns som det är någon de skulle ha behövt mot DeAndre Jordan nu när Tyson Chandler missar. Och finns ju inte kvar där längre, utan de har väl inte riktigt lyckats fylla igen det där hålet som de hade hoppats på. Men det var inga allvarliga skador, va, på Chandler och Ellis.
Nej, Tyson Chandler stukade foten helt enkelt, och Monta Ellis hade en sträckt höft, så att det var ju inga allvarliga skador. De kommer missa kanske ett par matcher här. Det pratar om att Jermaine O'Neal, att det är nästan klart att han ska komma till Dallas, att det liksom det är dit han ska. Men inget av det har blivit klart än, trots att det har pratats om det väldigt länge. Så och nu med tanke på att Tyson Chandler är skadad och missar några matcher, så funderar de på att plocka in Bernard James på 10-dagars kontrakt. Det var han som har varit militär väldigt länge och var en så här 27-årig rookie som draftades i andra rundan av Dallas för ett par år sedan och spelade med dem ett par säsonger, men blev sedan wavad av dem. Så ja, de har lite problem med frontcourt depthen. Fick ju dock en del hjälp av Charlie Villanueva som hade 26 poäng. Vet inte vart de poängen kom ifrån. Han verkar ha blivit på nytt född igen med tanke på att han blev riktigt helt. Så att det är många tre poängare. Och ja, det, hjälp av honom behövs absolut. Men som sagt, Dirk Nowitzki är ingen center. Han är en power forward. Han måste ha hjälp någonstans. För han är inte tillräckligt stark inside för att spela center helt enkelt mot de här större starka centrarna.
Nej, det har väl varit ganska tydligt under en lång tid. Det är ingen center, det är en stretch four.
Ja, en väldigt lång stretch four.
Men... Ja, det ska påpekas, men det är ändå den spelstilen han har framförallt.
Ja, absolut. Nej, men det är verkligen när han fick bollen midrange. Alltså, så fort han skjuter från midrange, den sitter. Det är helt löjligt alltså, med den releasen. Det går inte riktigt att challenge honom. Och det han gjorde, han gjorde det bra ett par gånger. Men överlag så, med den höga releasen han har och allt, det går inte att challenge honom. Så han är fruktansvärt skicklig spelare. Sacramento Kings har ju sparkat i sin tränare Mike Malone tidigare under säsongen. Och förvånade flera med tanke på att han har gjort det. De började ganska bra i Sacramento när han var tränare. Och han blev sparkad, ja, det var väl egentligen för att ägaren Vivek Ranadi ville ha en mer, ja, offensiv coach. Jag vet inte, fokuserade mer på offensiven. Kings skulle vara ett roligt lag att titta på. Medan Mike Malone var en så här lite ja, tråkigare, om nu det verkligen är rätt ord, jag vet inte. Men
han var väl någon som ville liksom bygga från grunden. Han gick väl ut och sa att liksom, även om ägaren ville gå ut och spela snabbt tempo, så då han sa vi har inte spelmaterialet till det där, utan vi måste bygga bakifrån och liksom få stopp i defensiven innan. Och det var väl inte riktigt den typen av basket han ville spela. Och sen, det var ju lite konstigt med tanke på att han blev ju sparkad strax efter att DeMarcus Cousins hade varit borta typ 10 matcher, 15 matcher, vad det nu blev i början där. Så att de gick bra i början med DeMarcus Cousins, sen var Cousins borta, då gick det inte alls lika bra. Och sen sparkade honom strax efter det sen, så att det var ju klart underlig sparkning om man inte tar hänsyn till det här då, att det har varit lite off-court grejer som kanske har inte riktigt stämt överens.
Nej, det är väl när en ny ägare kommer in. Det är väl han som vill välja coachen, eller rättare sagt den nya general manager vill välja coachen. Och det var väl Mike Malone var väl vald redan innan de här kom in, tror jag det var.
Ja.
Och ja, exakt. Och det är väl ofta då att de vill sätta sin egen prägel på klubben. Och det är väl Vivek Ranadi har väl haft lite det att de ska spela 4-5 i försvar och ha en kille under andra korgen. Och han har haft lite idéer där. Så att ja, det kändes inte. Det kändes som att han var fullt kapabel till att göra något så här lite halvkonstigt. Men vi har tidigare sagt att George Karl har varit en kandidat för Kings. Och nu har de ryktena intensifierats. Och George Karl känns som han verkar vara ännu närmare ett jobb i Sacramento. Men dels med tanke på att han och general manager D'Alessandro har jobbat tidigare. De jobbade tillsammans i Denver tidigare. Och där har de en connection där. Och,
plus att han står ju lite för den här uptempo basketen som du Ranadi vill spela, som han gjorde med Denver, och 2012-2013 den säsongen var ju väldigt, väldigt lyckad när de gick 57-25. Så att det känns som en logisk lösning för Sacramento.
Ja, han blev ju coach of the year det året, men blev sparkad direkt efter det, eftersom de åkte ut i första rundan av slutspelet. Och det var det, han skyllde väl på det i Denver då, att nej, men han är bara bra i grundsäsongen som tränare. Han är inte en sån tränare som leder ett lag långt i slutspel. Efter det, nej, det har inte gått så bra för Denver. Men de har tappade, framförallt Iguodala tappade de till Golden State då. Och ja, nej, gått så där för Denver. Och sen nu i Kingston, nu är det interim coach Tyron Corbin som var tränare för Utah Jazz tidigare. Ja, har ju inte så rykte om sig att vara en superbra head coach, eftersom det inte gick så bra för en Utah. Och Kings är bara 7-19 under Tyron Corbin. Och ja, det är nog läge för en ny coach i Sacramento, det känns som det. Och George Karl tycker jag absolut är en vettig kandidat för det. Och ja, jag tror det kommer göra Sacramento till ett bättre lag helt enkelt.
Ja, det var ju känt ganska länge. Det är ju konstigt att bara inte han har varit i ligan överhuvudtaget. Gå från coach of the year till att inte vara i liga. Ja, det är spännande.
Mm. Jag har ju varit i analys på ISBN det här något år här. Men ja, jag tycker det också. Superkonstigt. Gå från coach of the year till att inte ha ett jobb ett par år. Nej, superskumt. Greg Popovich, tar med en annan tränare, nådde igår 1000 vinster som coach. Och de gjorde det genom en vinst mot Indiana. Och ja, 1000 vinster, det är väldigt mycket. Jag tror han är den sjunde tränaren någonsin som har nått 1000 vinster i karriären. Och ja, han sa väl efter det här så sa han väl det att nej, bra spelare och team, det är det som gäller för att jag har nått så här mycket vinster. Och ja, han hade lite tur i början där med tanke på att man får David Robinson och Tim Duncan som sina första jobb. Då det är en helt okej start att utgå ifrån liksom.
Ja, speciellt med tanke på att Tim Duncan då har spelat i 929 av Greg Popovich 1000 vinster. Man kan ju säga att det säger en del. Och det är mesta i player-coach-duo i NBAs historia. Liksom högst antal vinster. Så att, ja. Han kan väl säga att han kom väl in i det rätt läge, kan man väl påstå.
Ja, utan problem. Och det var lite roligt, såg jag här att sen Popovic tog över San Antonio 96-97-säsongen så har både Pistons och Wizards haft 12 coacher var, medan San Antonio har haft en. Jag tycker det, ja, det säger ju lite om att ursäkta mig, det behövs verkligen tid för att få sin kultur in i ett lag, in i en organisation och verkligen få den här kontinuiteten som behövs ofta. Och för det känns som nu sparkar man coacher hejvilt. Lyckas man inte inom ett år, så nej, då kan vi lika gärna, då testar vi något nytt istället. Och det är väl inte riktigt så det funkar. Det känns som NBAs organisationer känns ofta de är väldigt snabba på att sparka folk.
Ja, det brukar vara väldigt lätt att skylla på tränaren när någonting inte står rätt till, att laget inte spelar bra. Det är ofta tränaren som får ta på sig den största smällen. Och det här känns väl ganska generellt nu över de flesta sporter. Det har ju varit snack länge om i fotbollen också. Att det är ju ofta coacherna som ryker först. Så att, jag vet inte, det verkar vara något generellt över sportvärlden. Att coacherna får ta mycket skit.
Jo, för det känns som ibland att det kanske inte alltid är coachen det är fel på. Det kan ju vara lagbygget det är fel på. Och man tog in en coach med en viss filosofi. Men man har spelare som är anpassade för en annan filosofi. Och det kanske inte funkar riktigt då. Och då är därför man kanske måste ge en coach ett par år för att kunna ta in spelare som matchar hans filosofi. Den typen av liksom spelare han vill ha egentligen. Så är det ju. Vad som passar in med den typ hur han vill spela. Och det går inte på ett år. Du kanske måste ha ett par off-seasons, lite trades. Låta få en chans här verkligen. Och ja, det är väldigt lätt att säga, ja, men här är ett jättebra exempel att det funkar jättebra. Nej, givetvis är det inte så. Det går inte att säga så, men just i det här fallet så är det faktiskt så att det har funkat väldigt bra. Och jag vet inte, det känns väl Greg Popovich, hur länge blir han kvar i ligan? Det pratas om det att när Tim Duncan lägger av, då lägger Greg Popovich av också.
Ja, det skulle väl vara lite kul, alltså. Inte kul att någon av dem lägger av så, men det hade väl varit lite häftigt att de liksom har tillbringat i stort sett deras karriärer tillsammans hela tiden. Och sen drog igång ungefär samtidigt och slutade typ samtidigt. Det hade väl varit något för tidningen att skriva om.
Ja, det tror jag absolut. Och det är en bra historia på något sätt. Att de hör ihop verkligen och ja, det gör de. Så att ja... Jag vet inte vad jag ska säga mer. Kul för honom. Typ. Cleveland Cavaliers har spelat väldigt bra på den sista tiden. De senaste 14 matcherna har de 13 vinster. Och känns som att de börjar se ut som det lag vi förväntade oss att de skulle vara. I och för sig har Cleveland sedan den 15 januari då, när den första av de här 14 matcherna var, så har de haft den näst lättaste schemat i ligan. Motståndarna har kombinerat för 42,5% win percent helt enkelt. Så att de har haft ett hyfsat lätt schema, men innan de här matcherna så kändes det som att de slog inte ens de dåliga lagen. Så att det här måste väl absolut vara ett fall framåt för Cleveland.
Ja, man tycker det. Man känns ju som fansen och alla analytiker runt omkring. Så länge de får de här vinsterna så kanske inte gör så mycket att vara mot inte överdrivet bra motstånd, men det ser ju bättre ut på pappret i alla fall. Jag tycker det är även kul att nämna att vi pratade om Knicks förut, att de är det enda lag som har spelat ett lättare schema och de har fortfarande gått så dåligt. Det är också en tanke då.
Ja, men vad fan, New York är ändå 4-6 i sista 10, så att det är inte, det kunde varit värre, kunde varit klart värre.
Ja, ja, de har ju fan rakat upp många av sina totala vinster de senaste, ja, alltså, senaste tiden.
Jag tycker inte, så illa har det inte varit jämfört med tidigare. Ja, nej, men Cleveland. Den matchen jag har sett ordentligt där, man ser, visst, vi ser alla sammandrag av alla matcher och sånt, det gör vi ju. Men framförallt matchen mot Los Angeles Clippers, senaste som var i Cleveland då. Det kändes som Clippers hade inte något svar på Cleveland. De har så otroligt många vapen offensivt. Och Kyrie Irving, fantastisk offensiv spelare. J.R. Smith, helt plötsligt verkar vara en, ser ut som en vettig basketspelare. Han börjar se ut som den J.R. Smith som liksom var den här sparken off the bench. Eller var en verkligen bra scorer. Men har med Lee Riangs världens bästa spelare. Kevin Love som, ja, börjar passa in mer på något sätt i Cleveland. De börjar lära sig hur vart de hittar honom på golvet.
Ja, jag vet inte. Har han slutat blivit en three-point spot-up shooter eller? Jag vet inte. Han är en power forward som kan skjuta treer. Det har han alltid kunnat. Men han är ju också väldigt bra inside. Är han mycket inside? Han tar väldigt mycket returer och han har ett ganska okej postgame, så att det känns väl inte riktigt som de har utnyttjat det till fullo än så länge, men det kanske kommer mer och mer ju mer tid man ger laget och lagbygget.
Ja, för det känns ju som en början så har han varit någon lyxvariant av Ryan Anderson på något sätt. Han har stått i hörnen och visst, han har satt mycket tre, men ändå inte riktigt. Han är inte en spot-up shooter, Kevin Love, rent som Ryan Anderson nästan enbart är, så han gör det väldigt bra. Men ja, Kevin Love
Han är ganska endimensionell, Ryan Anderson. Det är inte riktigt Kevin Love. Det är lite slöseri med talang och pengar.
Ja, för det var så. Första anfallet mot Clippers. Bam! In med bollen till Love posten. Jump hook 2-0. Och sen gjorde de så första 2-3 anfallen. In med bollen till Kevin Love. Och han gör poäng. Så att de börjar nu lista ut hur de ska använda Kevin Love. Moscow. Väldigt bra. Verkar som det ser ut nu bara vara en väldigt bra signing. Han verkar passa in där. Han är en rim protector. Och det är det Cleveland har saknat. Och det, ja, han betyder mycket för Cleveland. Det kanske nästan var bra att, inte bra, men att Anderson Verge blev skadad. För då var de tvungna att göra någonting. De tog in Moskva som de behövde. Ima Champert är hel nu, tillbaka till skada. Ser också helt okej ut. Så att, ja. Oj, ursäkta mig, vad jag håller på att göra för ljud. Så att, nej, det känns som de har väldigt mycket vapen och det är lite läskigt hur bra de kan vara när att klicka på.
Ja, vi pratade om att Clippers inte hade någon djup överhuvudtaget i stort sett. Cleveland känns ju som de har ju skaffat sig där nu. De har ju djup på liksom guardpositionerna med nu J.R. Smith och Ima Schumpert som de har plockat in. Och sen plockar in Moskow och så kommer Tristan Thompson på bänken som kan vara jättebra i sina matcher. Det är också en sån här spelare som, visst, han är inte bra i varje match, men det är ju en sån här som kan, i vilken match som helst så kan han ta typ 18 returer och göra 14 poäng typ.
Ja, helt bra. Ja, han är en otroligt bra offensiv returtagare, Thompson. Han jobbar ju stenhårt on the offensive glass. Nu hittar jag inte någon översättning på det snabbt där. Men man kan ju plötsligt ta en match bara, nej, men han tog 11 offensiva returer. Jaha. Det är liksom, det är så, ja, det ger så mycket för ett lag. Och det är så jobbigt som ett försvar att släppa offensiv retur på offensiv retur. Det är jobbigt att spela försvar helt enkelt.
Ja, man blir ju lite småirriterad också när de får stå ut och skjuta från trepoängslinjen och missa hela tiden. Men får man 5 chanser, till slut så kommer de ju sätta den.
Ja, så är det ju. Så att ja, men i sändningen nu här så är Cleveland endast, nu ska jag titta här. Cleveland är endast en halv match bakom Chicago. Och Chicago har haft lite problem med lite skador. Michael Lee har varit skadad. Och även för lite Joakim Noah har varit skadad. Så de har haft lite skadeproblem där. Och nu är de bara en halv match bakom Chicago och en match bakom Washington. Så att det finns, ja, jag känns det som Cleveland känns det som favoriten till tredje platsen nu helt enkelt.
Ja, Washington har inte varit så heta på sista tiden. Ser ingen direkt anledning, finns ingen så här tydlig. Hade varit en sak om typ John Wall hade varit skadad, då skadad, då hade man förstått detta. Men de har inte gått lika starkt riktigt nu på senare tid som de har gjort innan. Men ja, fortsätter i den här takten så då ser ju Cleveland ut att knipa en tredje plats åtminstone. Sen ska det väl mycket till om Toronto ska tappa ytterligare.
Ja, de har 3,5 match upp till Toronto. Så att, och Toronto hade ju lite problem där början, slut på december och början på januari. Men nu verkar de ha löst det. De 8-2 sista 10 matcherna. Och de verkar vara på gång lite. Atlanta är ju långt före alla andra. Så att där kommer de ju inte hämta in tillräckligt med matcher. Så att, Cleveland hamnar man på en tredje plats. Då kanske man kan få möta ett Milwaukee i första rundan istället för Chicago eller Washington. Och det är ju en betydligt bättre matchup i första omgången, Milwaukee, som är något överraskande 29-23 än så länge. Men som sagt, man möter nog mycket hellre ett Milwaukee än Chicago eller Washington.
Ja, Milwaukee har inte samma spelarmaterial. De har ju definitivt inte slutspelserfarenheten. Så att Milwaukee tror jag man tar i första rundan klart för både Washington och Chicago.
Ja, så att många hoppades ju på att Chicago-Cleveland matchup i första omgången. Ja, det vore ju en dröm liksom. Då har man en verkligen intressant första runda i East som annars skulle kännas lite så här. Ja, nej, spelar inte så stor roll för de övre lagen kommer vinna. Men fjärde, femte, den matchen mellan 4 och 5 i tror jag kommer vara väldigt intressant oavsett om Cleveland är med där eller inte.
Ja, nej, är de tre Washington, Cleveland, Chicago vi har pratat om som kommer hamna där, så då är det ju klar, en slutspelsomgång som är klart i klass med typ
jag
alla i väst. Precis
säga det, för att oavsett matchup i West så kommer det vara en otrolig, det kommer vara en otrolig fight eftersom alla lag i väst är så otroligt bra. Och det börjar tajta till sig lite kring åttonde platsen här. Oklahoma ser det börja närma sig. Phoenix just nu är på åttonde plats och på en delad nionde plats är New Orleans och Oklahoma. Båda en och en halv match bakom Phoenix bara. Och det här, Oklahoma som har spelat okej sista tiden känns ändå. Det känns som de börjar också komma in i någon rytm nu med Kevin Durant och Russell Westbrook. Kevin Durant som gjorde igår 40 poäng på 19 skott mot Denver. Börjar se ut som Kevin Durant på riktigt nu. Och det känns, som jag sagt tidigare också, Oklahoma City, en och en halv match bakom Phoenix. Känns fortfarande att de är favoriter med cirka 30 matcher kvar av säsongen.
Ja, det var ju så att när Russell Westbrook och Kevin Durant kom tillbaka, då förväntade man sig nästan en typ så här explosionartad comeback. Att de bara skulle plocka match för match för match.
7-0 eller 7-1 första matchen där när de var tillbaka. Men ja, fortsätt. Jag var med det.
De hade en liten dipp där sen efter att det har inte gått riktigt i den takt man kanske hade trott. Men det känns som de sakta men säkert jobbar sig mot det. De har inte rushat tillbaka varken Kevin Durant eller Westbrook allt för hårt. Så att, nej, det känns fortfarande som att de löser det här, nog det här till slut.
Ja, för Phoenix fick ju en hjärtekrossande förlust mot Sacramento. När Demarcus Cousins satte den här turliga buzzerbeater och gjorde att de istället för 2,5 matcher fick bara 1,5 match bak till Oklahoma. Och New Orleans har haft skadeproblem på Anthony Davis. Det är lite småskador på honom hela tiden. Senast var det en axel som han har, ja, vad säger man, stukat axel, säger man det? Vad säger man?
Jag vet inte. Fick han en smäll eller har han bara...
Sprained shoulder heter det. Heter det duk? Ah, skitsamma. Sprained shoulder. Tolka det som du vill. Borta den andra matcher i alla fall här nu. Och ja, Jrue Holiday är fortfarande borta. Otroligt att de har ändå hängt med så här länge trots de skadeproblem de har haft.
Det är väl helt makalöst också att Eric Gordon har spelat matcher i NBA.
Och sett helt okej ut.
Det, ja, det är, man blir nästan så, blir nästan imponerad att han kan hålla sig hel nu när de andra är lite trasiga. Men ja, New Orleans ja, i liksom i en match matcher. Nej, men är det bara en match som gäller, då kan de ju, känns det som i stort sett, då kan på vilken natt som helst slå i stort sett vilket lag som helst om de har rätt dag. Men kommer det att räcka mot det här motståndet som är i väst över 7 matcher? Ja, tveksamt.
Ja, nej, men jag hade tänkt på när de kommer in, om de skulle komma in till slutspel. Nej, det tror jag inte det gör. Jag tror inte det, tyvärr tror jag inte det kommer räcka med de här 30 matcherna som är kvar heller. De har inte riktigt den jämnheten som laget. Visst, det är svårt att slå de bästa lagen, men de har visat i vissa matcher att de kan slå de bästa. De slog till exempel Atlanta, de slog i Clippers. Och ja, de har visat i vissa matcher att de kan slå vilket lag som helst. Men
de slog också Clippers utan inte det,
ja, ska vi nämna. Ja, och Jrue Holiday. Så att det är absolut, verkligen, de kan slå de flesta lag på när de har rätt, ja, rätt dag liksom. Men som sagt, lite för ojämna för att hålla i det här tror jag. Och därför, ja, som känns som jag sagt typ 3-4 avsnitt i rad där. Vi tror att Oklahoma City kommer ta 8:e platsen.
Oh. Gemensamt överförande tema genom alla. Oklahoma borde ta det.
Jaha, något mer ska nämna här innan. Ser ut som nu i slutspelet, plats 6, 7, 8 i East. Så är det just nu som tar Milwaukee. Sen är Charlotte på en 7:e plats och Miami på en 8:e plats. De är bara en match före Brooklyn och 2,5 match före Detroit och Boston. Så att det är inte helt avgjort vilka det är som kommer få de sista slutspelsplatserna i East än. Troligtvis var inte någon av de lagen någon chans ändå mot Atlanta och Toronto som de troligtvis kommer få möta i första rundan. Men som sagt, ett slutspel är alltid ett slutspel och det är det alla vill gå till. Och de kan ha en liten chans att vinna i alla fall. Jaha. Men
Möjligheten finns ju om man går till slutspel. Det gör det ju inte. Exakt, om man missar. Så att
fortfarande finns ändå lite, inte alls lika, känns inte alls lika intressant som jakta på 8:e platsen i väst. För att kommer Oklahoma 8, ja, utan problem att de kan slå Golden State. Visst, Golden State är favoriter, men det kanske är 60-40 eller så 65-35 istället för i is känns det som typ 90-10 eller något. Så att det är därför man pratar mer helt enkelt om slutspelsrace i väst istället för öst.
Ja, det är mer spännande på en gång, så att säga.
Mm. Ja, nej, men det var allt vi hade för idag. Vi får tacka för att ni har lyssnat. Vi hoppas att vi inte kommer ha någon lathetsvecka nästa vecka. Vi kommer komma ut med en ny podcast inom en vecka. Men tills nästa får ni ha det bra. Tack, hej!